Och det är officiellt att du är med i Idol, juryn höst.
Ja, precis.
Yes.
Mm, absolut. Ah, cool. En ljuvlig nyhet.
Tillsammans med...
Kirsti Tomita.
Igen? Det får inte gå.
Dan Aspi.
Hallelujah moment. Kommer tillbaka.
Precis. Härligt.
Jo, rimligt.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en VIP-hylla, en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från någon av panelisterna. Sen fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman som du skickar in till oss på dilemmatmixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel, en anfallstrio som inte duger. Det är Anders Bagge, Charlotte Perrelli och Hasse Aro tillbaka. Välkomna!
Tack.
Och vi börjar med dig, Anders. Du är aktuell just nu i Stora fågeläventyret och snart kommer ett nytt program, hundprogram också med dig.
Ja, Bagges hemlösa hundar.
Bagges hemlösa hundar.
Ja, ja. Jag hjälper någonting som heter Hundstallet och letar nya hem till hund. Det är så många hundar som far illa i Sverige.
Mm-hmm.
Och jag är lite av en hundmänniska. Jag...
Du måste vara en djurmänniska också. Alltså,
djurmänniska.
Du är ornitolog, där leker du i Stora fågeläventyret.
Jag älskar allt som har fyra ben och har puls. Liksom.
Det... Fast fåglar har ju bara två.
Ja, Ja. Det är precis det som är grejen. Ja, men just det, men jag älskar allting som har puls då. Så kan jag säga. Så får det bli.
Då undrar man lite grann hur det går med fågelskåderiet om du inte har koll på
det. Jag har inte koll på den grejen. Det får inte avslöja. Jag säger ingenting.
Ser en fyrfotas gata här.
Ja, precis.
Och sen så kommer du faktiskt återigen till Idol-juryn i höst.
Ja.
Ja, med Kirsti Tomita och... Vem var det med där?
Alexander Kronlund och Nicky som var med förut. Jag har en kompis som heter Vicky och det är så svårt. Jag kommer alltid säga fel till henne.
Det är lätt att blanda ihop det där.
Men hon är kvar, Nicky. Ja. Och så är det en jäget då.
Trevligt. Och bredvid dig har vi Hasse Aro.
Tack.
Välkommen tillbaka.
Ja, tack så mycket.
Det är ditt tredje program.
Det är som det andra, men ändå. Det känns som det är tredje.
Ja. Det är svårt det där.
Ja, jag vet.
Krimkvarten i Nyhetsmorgon kan vi säga varje onsdag. Och snart kommer andra säsongen av podcasten Fallen jag aldrig glömmer.
Jag hoppas det. Jag har kommit lite längre än sen sist jag var här.
Lite närmare också den
lite
nya
närmare.
Podcasten.
Ja, precis.
Och bredvid dig har vi premiär för Charlotte Perrelli här.
Ja, verkligen. Jättetrevligt.
Ny programledare i Mix Megapol under mars månad. Mm. Och aktuell med nya plattan Mitt liv.
Mm.
Ja. Och gammal Melodifestivalvinnare och Eurovisionvinnare.
Oj.
Något som inte jag visste det är att man skrivit här att du släppte en träning. Tränat träningsböcker också.
Ja, det syns inte just nu, men det fanns en tid när jag gjorde det. Ja, men jag hade en period i mitt liv när jag var enormt duktig och tränade. Jag har faktiskt släppt 3 träningsböcker.
3 stycken?
Ja, då
att
var
jag har missat dem, men det syns på mig att jag har missat dem. Inte.
Jag skickar över.
Vad är träning? Vad betyder det?
Ingen aning. Det är ett svart hål.
Ja, jag rullar bara omkring.
Ja. Men nej, vi är här för att lösa dilemma, problem, men framför allt era dilemman vill jag höra lite grann om här. Mm. Vem vill börja? Är det Hasse? Har du dilemma?
Ja.
Du har ett dilemma. Kör.
Ja, alltså det är det här gamla som vi alla har råkat ut för. Liksom, kommer fram någon och säger, hej, hur är läget? Och man bara... Vem fan är det där?
När ska jag berätta?
Vem är det där? Och det kan man ju då tackla på 2 sätt, har jag lärt mig. Eller har jag prövat. Båda lika usla. Det första är att man låtsas som, ja men tjenare. Och så börjar man småprata och hoppas att den personen ska säga något som gör att 25-åringen klickar ner. Och om den inte gör det så blir det ju ännu mer pinsamt.
Mm.
Och sen på senare tid har jag börjat med liksom, känner du inte igen mig? Nej, säger jag då. Ärligt.
Du säger det?
Ja, då säger jag det ärligt rakt av. Och då har jag märkt, det funkar inte heller.
Nej.
Och sen råkar jag ut för en sak som liksom allt det här upphöjt till 4 för en tid sedan då jag träffade en person som jag tyckte så här. Det fanns nog bekant men jag hälsade inte. Vi rörde oss i ett sammanhang där vi liksom ändå var nära varandra under en tid. Jag sa ingenting till den här personen. Och sen en tid efter så kom jag ju på vem fan det var.
Okay.
Och det var ju någon som
min fru.
Det var någon som jag visste för 30 år sedan. Men den personen hade förändrats så mycket.
Mm.
Så att jag kände inte igen den. Hade jag träffat personen för 30 år sedan eller hade personen sett likadan ut som för 30 år sedan, då hade jag ju suttit bredvid den personen på bussen. Tjenare, är du här? Vad kul och bla bla bla. Och nu är det så pinsamt. Jag sa inte ens hej. Och vad gör man då?
Det är problemet. Ska du kontakta den
personen? Ska jag kontakta den personen och säga du har blivit så gammal och ful?
Du, kan ju, du behöver inte säga ful, känns det som. Ful.
Spontant. Det var dumt sagt.
Ja, men eller vad ska man säga? Du har förändrat, eller jag ser så dåligt. Men vad ska man säga? För anledningen till att jag inte kände igen den här personen var ju att den hade förändrats.
Ja, såklart. Efter 30 år. Ja, gud. Ja, det är bara du som inte har gjort det här.
Ja, precis. Ja. Precis. Så att det är liksom,
Charlotte Parelli, vad säger du om sån här? Vad skulle du gjort i sån här sak?
Nej, men jag hamnar ju också i såna här situationer ofta och jag är inte så bra heller på det, men jag känner att jag kör lite din andra variant där. Jag brukar säga så här: "Åh hej, ja men nu ska vi se. Nej, det kopplar inte riktigt. Du måste hjälpa mig för jag får panik. Jag kan
så
inte."
Så pass ärlig är du.
Ja, för jag känner också att det är så jobbigt att stå och fejka. Ja. För det händer mig hela tiden. Folk känner ju alltid igen offentliga personer och det är omöjligt, jag känner inte igen någon. Jag känner igen min man, men knappt mer. Alltså jag är kass på det. Jag skäms ofta. Nej, men för jag är jättedålig på det. Så att jag tycker ändå att det är den bästa av de två.
Upplevs man så mer arrogant om man också är en känd person?
Ja, det tror jag alltså.
Ja, kanske.
Ja, jag tror det. Risken finns i alla fall.
Anders Bagge, vad säger du?
Alltså jag råkar ut ganska ofta för det att folk går förbi så här: "Tjenare Kenneth!" Och då säger jag bara: "Tjenare!" Och sen går man fyra så bakom en så hör man så här: "Fan också." Du vet vad de har kallat det. Och en gång så hände en jäkligt rolig grej. Det var nere på ett hotell. Då var det just en människa, säg inte, inom tv-branschen. Jobbar högt uppe sådär. Som just såg mig och så sa så här: "Nej men fan Lasse, vad kul. Hur går det?" "Jo för fan, det går bra. Nej, men kul sist. Jag kommer ner till dig på lager nästa vecka så kan vi prata lite." Och jag sa: "Absolut, gör det." Så gick jag bort och satt mig. Så gick jag bort och satt mig och käkade min frukost. Och då gick det upp för henne. Då var hon, alltså, då visste hon inte vad hon skulle säga till mig. Så sa: "Du är inte Lasse." "Nej, det är inte." "Nej, det är faktiskt, men jag kunde inte låta bli. Jag spelar bara med." Eller ser
du känd från tv och allt möjligt liksom.
Ja, men jag kramas. Ofta ser det som någon som säger: "Tjena, ska du ha en kram?" säger jag bara. Så kramas jag. Och under tiden man kramar, då försöker man komma ihåg vem fan är den här människan. Så ibland blir det jäkligt långa kramar.
Väldigt långa, sköna kramar. Det är ju ganska härligt. Ja. För det där är ju någonting du säger, Hasse. När, om man nu väljer att man hoppas att polletten ska trilla
ner. Om jag får frågan så här: "Nej, jag är ledsen."
Ja, det är ju en variant. Alltså, men annars så kan man ju... Hur lång tid ska det ta innan man säger... För det kan ju gå för långt. Då man liksom känner
samtidigt
att det här...
kan man ju, eftersom den personen då uppenbarligen känner igen mig och jag inte känner igen den personen, så framstår man ju lite som arrogant.
Senil.
Självklart. Senil. Eller senil. Snart blir man så gammal så folk tror att man är senil.
Du kan ju säga det. "Jag är så gammal, jag känner, jag förstår, kommer inte ihåg."
Vad sa du att jag hette?
Ja, precis, då man gammal.
Känner du att du har fått det här luftat?
Ja, jag har fått det luftat, men jag känner att jag kom någon närmare.
Det var inga bra svar, inga hjälp.
Okej, Anders Bagge, du har också ett dilemma.
Ja, egentligen är det inte mitt dilemma, utan jag fick det här tillgivet mig av en kompis som sa det så här att du, vad säger man? Ibland så kommer mina vänner upp och så visar de sitt barn och så är inte han söt. Mm. Och jag tycker inte ungen är söt.
Nej.
Och då är det ändå så att han... Vad säger man då?
Fin personlighet, vackert inre.
Ja, men det är ju precis, vad säger man för det? Ja, det är ju världens dilemma. Så, men det är väl egentligen bara så här: "Ja du, det där..." Sådär, så går man bara vidare. Eller så man bara tyst, eller jag vet inte. Vad gör man i sådana svar? Kan inte du svara, Hasse? Vad ska du göra?
Man kan ju ljuga också, så här: "Jättesöt."
Ja, det är ju ganska
enkelt. Men nu är han kristen. Och han, så han säger som det: "Du har en jävla ful unge du har." Och det säger, nej, så säger han inte.
Alltså första gången som Pernilla Wahlgren kom och träffade mig efter något av mina barn som var nyfött, så sa hon: "Men gud, han ser ut som i Prenmannen."
Fantastiskt.
Så kan man också göra.
Ja, det kan man också
göra. Är det så farligt om man säger
nej,
det till
jag tycker faktiskt man kan garva och att det liksom lite så.
Men alla är barn är söta.
Nej, men jag skulle säga tvärtom.
De är ju inte det. De är alltså, när de föds som ett Katrinplum.
För det är väldigt många som säger att jag är likt ett barn. Så det känns sådär nu när ni kastar in de här. Att liksom, att jag, för det är många små barn som sitter här och så pekar på mig, så ser de en större variant av sig själv. Eller de tror att de inte är en spegel sådär på Gröna Lund om det är stor.
Skrattspegel.
Ja, skrattspegel. Oh, helvete vad stor jag var.
Okej. Så den enkla lösningen är att ljuga helt enkelt. Och det är inte så farligt att säga sanningen heller. Alltså, men å andra sidan kan man ju säga en väldigt massa andra grejer som är specifikt för ett spädbarn. "Åh, oh, vilka fina små fötter." Eller "Oj, oj, vilka små öron." Och titta.
Så säger du så här: "Vad lik mamma han är."
Ja. Ja. Och då säger han så här: "Men du tycker min fru är ful."
Ja, just det.
Ja, just det. Ja, just det. Jättekonstigt.
Ja. Charlotte, har du något dilemma?
Dilemma? Ja, men det är som sagt högt och lågt och det finns ju tusen olika saker sådär man kan tänka på. Men jag har ett litet dilemma att jag ibland känner att jag skulle vilja klona mig. Och då tänker jag inte på att vad jag har mycket att göra, jag vill göra tusen saker. Utan då tänker jag mer på sånt där som man drömmer om, eller ouppfyllda drömmar. Sånt som man drömde om kanske när man var 15 och aldrig gjorde. Mm. Som man idag inte kan göra för man har sina moraliska plikter. Till exempel åka till Australien och göra en vandring i ökning med auberginerna. Eller åka och volontärarbeta i Israel som Magda Gad gör. Hennes blogg är helt magisk, så man gråter floder varje dag. Allt sånt där som man kände när man var ung att det skulle jag göra någon gång för att det skulle berika mitt liv. Mm. Men idag har man moraliska plikter som säger att nej, det funkar inte för att jag vill inte utsätta mina barn för att kanske förlora sin mamma. Ska jag göra detta när jag blir, när barnen är 50 och jag är 80? Eller ska jag aldrig göra det?
Vad säger Hasse?
Nej, jag tror det är sista där. Ja. Gör det när du är pensionist.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag absolut. Ja. Jag har ju barnen.
Men tror du jag pallar det då när jag är 80?
80 bast ute vann och var på grejerna.
Nej, men det kanske finns
en får jag lite varianter.
Pensionärsvariant. Kanske finns någon sån här liksom anpassad. Nej, men det tror jag liksom att jag tror att när man blir äldre kan man göra mycket av det som man drömde om när man var ung. Det tror jag absolut att man kan göra.
Och det behöver inte vara när du är 80. Alltså det behöver inte vara 50. Nej. Det räcker med att de är 25, 20 så kan du göra det. Vad säger Anders Bagge?
Det finns ju ett dubbeldilemma här tycker jag. Ja. Du säger ju så här, pratar om att du vill klonar. Då måste du också dilemma, vilken av kloningen vill du vara?
Den går vi inte in på.
Vill du vara den som är hemma hos din man?
Ja, men det är
flyttar över till den här aborigine och bara dansa igen. Så det är någonting du kanske ska ta.
Det handlar faktiskt inte om att jag är missnöjd. Jag måste verkligen säga det. För att, och det utan det handlar mer om att det där, att det är kittlande att göra saker som handlar om kanske själavandring, om grejer, att upptäcka saker med sig själv. Inte så mycket att man vill ha liksom frihet. För det har jag varit.
Men tiden räcker
inte. Förstår du vad jag menar? Nej. Och samtidigt är man lite rädd för att göra det. Därför man inser att man har skyldigheter mot sina barn framför allt.
Ja, men man kan väl göra mer när man har barn än man tror, är det inte så?
Jo,
på hur gamla de är.
Ja, och inte ta med sig en treåring till krigszoner.
Nej,
eller
men
sådär.
Är det kanske det du drömmer om?
Nej, men jag känner faktiskt på riktigt att inte att kanske befinna
en weekend i Syrien.
Nej, men det finns ju ganska många där som behöver hjälp. Ja. Och det typen av hjälparbete faktiskt tycker jag skulle vara intressant att syssla med.
Vita hjälmarna till exempel.
Kanske. Det finns ju mycket att göra där.
Ja. Jag har inget svar på hennes dilemma, det var bara dilemma.
Jag har inte riktigt, men vi har precis.
Om
men,
du
kanske en viss typ, vilken klon du vill bli kanske du ska fundera på.
Jag får fundera på det.
Hörrni, tack så jättemycket för att ni har delat era dilemma med mig och lyssnarna. Nu fortsätter programmet som vanligt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är adressen om du vill öppna ditt hjärta för oss. Och kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym. Och när du har skrivit det så läser vi upp ditt dilemma. Och sen så vänder och vrider panelen på det här dilemmat på lite olika sätt. Så att du kommer fram till en lösning som gör ditt liv helt enkelt lite lyckligare. Kan man säga så?
Ja, det låter bra.
Absolut. Mikael har mejlat in på dilemma@mixmegapol.se. Han känner sig otillräcklig eftersom hans fru inte nöjer sig med hans sällskap i sängen.
Oj. Fan, vad trist.
Det där är ju en betoningsfråga. Med hans sällskap i sängen. Jag vet inte.
Ja, jag tror att det där är besläktat. Ja. Du ser helt frågan ut här.
Jag tyckte frågan. Med hans sällskap, att han har med sig till. Du vill bara ta bort den där människan. Du kan inte ha med dig honom också.
Du är grannen här utan att fråga. Ja. Vi ska se vad som ligger bakom. Jag ska läsa det rätt också när Mikaels brev blir uppläst. Om en liten stund. Hejsan, dilemmapanelen heter Mikael. Jag och min sambo har varit gifta i 10 år. För något år sedan sa hon att hon ville prova att använda en vibrator när vi skulle ha sex och jag gick med på det. Men nu har hon blivit beroende. Hon är till och med medlem i en klubb och får hem en ny varje månad. Den åker fram varenda gång när vi har sex.
Förlåt.
Jag känner mig förbisedd i sängen. Samtidigt så vill jag inte vara negativ och förhindra att vårt sexliv utvecklas. Men jag undrar, borde jag införa dildoförbud i sängen? Eller ska hon få ha kvar dem? Undrar Mikael. Charlotte Perrelli.
Ja, men hon låter väl superskön.
Ja, jag tycker,
herregud. Ja. Om hon, jag menar, det finns ju så mycket karar som gnäller över sina kärringar som inte vill ha sex. Det här låter ju fantastiskt.
Men hon vill inte ha sex med honom.
Nej, för sig inte. Man kan väl hålla i den där dildon så han får vara med på en hörna.
Ja, okej.
Okay. Skriva sitt namn på den.
Kan du ge mig en hand, älskling? Alltså, vad säger du?
Nej, men jag håller med Charlotte. Han har ju tur.
Ja. Du tycker det?
Ja, ja, dels så lever hon ut sin sexualitet, ja, vilket alltid är härligt. Ja. Och dels så minskar ju han kraven på honom. Han behöver, ja, inte göra så mycket. Han kan ju bara köra sitt och sen är han klar. Och sen,
det är lite sen liksom, äldre, sätta på TV:n. Äldre herres argument.
Nej, men jag menar, jag tycker...
Vad skönt.
Jag har svaret. Han okay. måste gå till attack. Okay. Han ska säga nästa gång han lägger sig i sängen till sängen så här: jag vill också ha dildo. Så får han gå han med genom dildo. Så tar han in sina grejer och håller på och säger: nej, men jag behöver inte det. Så det blir någon slags kamp, dildokamp i sängen. Att vet, förstår du liksom.
De
så
ligger och har dildosex.
Ja, på varsin sida, så jag behöver inte det heller. Så kommer hon skicka in
det. Du är klar, ett år, älskling. Ja,
ja, men det kanske, då kanske hon får ett nytt intresse, börja byta med varandra. Ja, den där är bra, ja, den där.
Och så där fan, ja. Ska vi byta. Ja. Och på det sättet, på den vägen, ja, kommer det att bli kanon. Sådär. Och så går han med i någon klubb då. För,
ja, testa hastigheter på varandra. Det kan ju bli någon slags utbyte, ja, av varandra. Känna sig, oj, har du skruvar på din?
Skruvar? Bensinskruv? Skruvar? Går in på diesel?
Har du 7 hastigheter? Jag har bara 2.
Min går på vindkraft.
Det är solcells, jag måste ligga i trädgården.
Just det. Jag får in P1 i min.
Ni hör ju själva, det kan ju bli värdigt.
Ja, det kan ju bli väldigt roligt. Alltså, det kan ju bli väldigt roligt i sängen.
Ja, verkligen. Ja. Fast problemet verkar ju bara att han inte tycker det.
Jag bara tänker så här, om man nu 10 års tid har fått en dildo i veckan, måste ju vara
väldigt mycket.
Ja. Måste ha jättemånga. Och bara säga, men fan, vad var det jag hade för 6 veckor, eller 6 år sedan? Kommer du ihåg det? Då ska man gå in och leta reda på det. Ding, ding, dong, dong.
Hon kommer med en sån här jättestor Samsonite. Ja, vi kan vara överens om att han är lyckligt lottad helt enkelt. Ja, han ska bejaka det här.
Jag tycker
också. Precis, han verkar vara den som är lite hemma.
Ja, det tycker jag också.
Han ska liksom leva ut.
Det är ett lyxproblem helt enkelt, Mikael. Det här är någonting som du ska bejaka och få vara med. Köp en dildo själv, tycker Anders Bagge. Tack så mycket. Här är ett brev ifrån Marlene. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag har en 17-årig dotter som är otrogen mot sin pojkvän. Hon har varit ihop med honom i 3 år och han har verkligen blivit som en familjemedlem. Men nu har hon börjat träffa en annan kille samtidigt. Jag har sagt att om hon vill fortsätta träffa den här killen så måste hon göra slut med sin pojkvän. Hon säger att hon ska, men det händer ingenting. Jag mår dåligt när hennes pojkvän är hemma hos oss och jag tvingas låtsas som att allt är bra. Borde jag hota med att avslöja min dotter om hon inte gör slut med sin kille, undrar Marlene. Anders Berge, vad säger du?
Ja, det där är ju ett riktigt dilemma. Mm. För det första tycker inte jag mamman alls ska avslöja. Det tycker jag är jättefel. Mm. Det här är ett beslut som i den här åldern är 17 år som måste hon få göra.
Men hon tvingas ju spela teater hela
tiden. Ja, men hon kanske, det vill ta upp gamla teaterlektioner. Får väl tycka det är bra. Mm. Det här är ju så svårt att sätta in sig i den här situationen. Frågan är... den här är svår. Det är som till exempel min katt hemma. Vi har en blond liten katt som hon har legat med hela området. Uff. Och det vet jag om. Fast det finns en katt som alltid kommer tillbaka. Men jag vet att... Liksom,
och du säger ingenting?
Nej, jag säger ingenting till den här katten. Ingenting. För det är det enda jag kan jämföra. Jag har inga barn, förstår du. Nej. Det är det enda jag kan liksom
relatera till.
Så att jag är tyst. Jag är tyst som då.
Men du känner lite falsk ändå inför den här nya katten.
jag känner ju det. Jag sitter ju ändå och klappar. Ja. Och säger så, tack, vad kul att du kom tillbaka. Så, någonstans. Så.
Så lite skuldtyngd.
Ja, lite skuldtyngd.
Alltså, katten går därifrån. Vad säger jag så?
Ja, jag har inga katter. Men,
barn har du?
Barn har jag. Och det är ju så att man måste ju alltid stå på sina barns sida.
Mm.
För om inte föräldern gör det, vem ska göra det? Så att hon har ju egentligen inget val att avslöja det här för pojken. Det kan hon inte göra.
Mm.
Men å andra sidan, hon är ju förälder. Så hon kan ju hota att hon ska göra det.
Hur ska
som
hon göra
det? Som ett påtryck. Hon säger till dottern, om inte du berättar innan söndag så kommer jag berätta det.
Mm.
Och så får vi se om dottern då går på det. Mm. För att hota sina barn tycker jag, det är helt okej.
Okay. Mm, det är okay.
Ja, man måste ju ibland, fan. De, ja. Så det skulle jag nog göra, eller sätta påtryckningar på henne att nu får du skärpa dig och nu, annars får du, eller dra in veckopengen om man nu har det när man är 17 eller någonting. Hon måste ju få dottern att göra detta, men hon kan inte själv göra det. Det kan hon inte göra.
Det finns ju något sedelärande i det också, att man någonstans lär dottern att nu har du dumpat ett problem i knät på mig där du förväntar dig att jag ska vara en aktör i det här, och det är inte okej.
Okay. Det är inte okej.
Okay. Vad säger Charlotte Perrell?
Nej, men där, exakt där tycker jag man har en poäng också, att förklara för barnet att det här är ju fruktansvärt fel. Mm. För att jag tycker inte heller att man bör inte lägga sig i sina barns problem. Någonstans så måste de också, det är en del i uppfostran att lära sig, alla gör vi fel och det måste de få göra och handskas med det som blir efter. Men inte speciellt schysst att låta föräldern stå och behöva spela något spel där. Den gillar jag inte alls.
När du säger att det här är fruktansvärt fel, menar du otroheten i sig?
Eller? Ja, otroheten i sig tycker jag är fel, men jag tycker också det är fel att hon kommer hem och förväntar sig att mamman ska spela med i det här. Mm. Det tycker jag är, det är också att sätta en förälder
igen. Det måste jag ont i hjärtat på mamma.
Ja, jag gillar inte det.
Vad säger Anders Bagge?
Jag kommer på det så här, vad mamma ska göra. Hon ska lägga upp så här, det här steglöst, att liksom, okej, från och med söndag så kommer jag bara kasta in lite så här. Annars då, det är inte så att du tycker att min dotter är lite konstig eller någonting. Och sen nästan så ökar hon den här grejen tills dottern vet att liksom, shit, hon kommer snart fäller hon bomben liksom. Så det kan vara grej.
Kan köpa ett par kalsong och så här, och fråga,
är det här din? Oj, är det här dina kalsonger? Så här, jättestora så här. Ja, precis. Och istället för att träningshandla med 100 kilo styck på liksom visa sig, här är, så här. Ska man verkligen hota katten? Ska jag göra det?
Jag
tycker att det känns att du behöver lätta ditt hjärta.
Ja, men vet den katten som kommer då att han är en i mängden?
Ja, det är det här. Jag har ett dilemma som inte duger. Jag har så mycket dilemma nu utav mig hem så att jag ska ta vägen.
Nej, precis. Men det där med kattgrejen, borde du faktiskt rannsaka dig själv vad du ska göra där, för det är ju intressant alltså. Hasse, du får sista ordet för det här. Om du har att säga.
Nej, jag tyckte jag var klar.
Du tyckte jag var klar. Okay. Hej Sandilemma-panelet, Lisa. Min kompis håller på med online-dating utan någon vidare framgång. Hon går ofta på dejter men lyckas aldrig få till någon andra dejt. Problemet är att hon har en profil som inte stämmer överens med verkligheten. Hon har till och med photoshoppat sina profilbilder och är så sminkad att man knappt känner igen henne. Jag är ganska säker på att det är just det som är problemet. Killarna som hon träffar måste bli chockade och besvikna när de träffar personen som de har chattat med. Jag har inte riktigt hjärta att säga det till min kompis. Jag har försökt hinta och sagt att hon kanske inte ska använda photoshopade bilder. Men hon säger ju bara att alla tar ju sina bästa bilder. Och att man får ju räkna med att man ser lite tråkig ut i verkligheten, eller hur? Men det händer ingenting. Hon gnäller fortfarande över att hon aldrig träffar någon. Ska jag säga att hon lurar killarna med sina bilder? Eller ska jag hoppas att hon upptäcker det själv någon gång? Undrar Lisa. Charlotte Perrelli, vad säger du?
Jag tänkte på... För någon vecka sedan här så var det någon som hade snott min mans bilder till en sån här nätdating. Mm. Och då tänkte vi precis samma grej. Undrar hur... den tjejen i fråga reagerar när det kommer en annan kille.
Charlotte Parellis man.
Ja, precis. Det här är, så att jag tror att det är ganska vanligt att man använder andra bilder i de här sammanhangen eller att man total shoppar sig. Jag tror att faktiskt att det är väldigt, väldigt vanligt.
Men det är en sjukt kortsiktig lösning. Ja. Alltså någonstans måste det komma fram så fort man kliver över tröskeln till restaurangen.
Jo, men kan det inte vara så att den här typen av människor kanske inte vågar sig utanför dörren hemma, utan de nöjer sig många med, kanske inte i det här fallet Lisa då, men kanske många tycker att det håller sig till en form av...
bekräftelse bara.
Ja, kanske sitter och skriver och liksom, kanske får till någon form av sex via telefon... datan, inte vet jag.
Men du verkar väldigt initierad där det fungerar. Hasse Aro.
Ja, jag lyssnar också här. Det känns som liksom...
lyssnar där.
Helt ny värld öppnar sig här. Nej, men ja, det är ju svårt. Alltså,
ska man säga till henne?
Å ena sidan tror jag kompisen har rätt. Alla använder bättre bilder, eller såklart, de bästa bilderna man hittar på sig själv. Å andra sidan så med Photoshop och sådär så har man ju passerat. Man kan ju se ut hur som helst. Så att, nej, men... fan, är de kompisar eller de inte kompisar? Hade jag varit i samma situation och min killkompis hade lagt ut väldigt bra bilder på sig själv eller på Charlottes man, då hade jag sagt det. Då hade jag sagt, men skärp dig. Alltså på riktigt.
Ja, verkligen.
Det kan man ju säga till en kompis. Varför har man annars kompisar?
Ja, precis. Alltså, är man bra kompis så här, men herregud, det ser inte ut som du. De kommer ju springa iväg. Vad säger Hasse? Eller Anders Bagge?
Ja, jag fick ett nytt namn också. Jag skulle göra den här, det finns ju någon sån här grej man får en lång tunga med och stora ögon. Sån ska jag slänga ut. Då finns det ingen, så då förstår ju killen.
Nu får du
ju
inga napp.
Jo, men det kommer han killen förstå. Men det är klart, hon har säkert jättefin tunga när man kommer. Allting blir, man gör sig själv jätteful. Så när man kommer så blir verkligheten, ja men fy fan vad bra hon ser ut.
Just det.
Men det kanske inte blir någon napp då. Men hon kanske får nöja sig med lite som din nappen hon får då. Det är ju jättesvårt.
Fan vad tråkigt det är.
Men eller så skulle hon kunna liksom, vet du det, finns det inget live photoshopping eller någonting? Det finns inget sånt.
Ingen
eller
aning. Snapchat är väl någon form av live photoshopping?
Eller man hela tiden, ja, jag vet inte, fan. Eller så bjuder hon hem honom med mörkt till lägenheten.
För det är långsiktigt.
För då kommer de få en andra dejt i alla fall.
Ja.
Då första gången ska det vara mörkt, andra gången får du se mig.
Ja, just det.
Ja. Du kan säga, I did it twice.
Ja. Var inte det ett tv-program? Eller det kanske är ett tv-program?
Blind dating har väl funnits? Alltså,
ja, men dating in
the dark.
Ja. Ja, var inte det något sånt där?
Där man ser programmet via såna här mörkerglasögon, va?
Ja, just
grönt infraljus.
Ja. Ja.
Och de har ingen aning då. Så det, ja. Jag vet inte vad det är, blinda köpa också. Så här, va?
Så.
Nej, det vet jag. Jag kan vara drömt. Ja. Okej, men alltså, ja, skulle ni kunna tänka att göra det här om ni var ute på i dejtingdjungeln? Alltså? Var går gränsen för att snygga till sin bild och direkt ljuga då?
Ja, det är det som är så svävande.
Ja, menar, man vill ju ha så många som möjligt och alla, ja, men, Tinder, så alla killar swipar höger.
Men innan Photoshop så fanns det ju en gräns liksom. Det var ju ändå en bild på en själv. Det fanns ju en gräns för hur långt man kunde gå, men det finns ju inte längre.
Ja, det är ju svävande. Du måste stämma in, det fanns två. Det fanns färg och svartvitt.
Ja.
Så du kunde ju
välja
delar.
Ja, det kunde du göra.
Så har man högre ansikte mystiskt, så kör man en svartvitt.
Men idag finns det så mycket filt och så, ja, alla ser snygga ut.
Men man får ju åtminstone hålla sig till att det måste vara en själv från scratch.
Ja, det tycker jag verkligen.
Det kan vi väl enas om.
Ja. Nej, men om man själv sitter och säger, fy fan vad snygg, det gör det där. Man själv bara under sig, man kär sig själv på nytt. Liksom.
Ja. När man swipar sig själv åt höger.
Då har man photoshoppat lite för hårt.
Ja, en billig date också.
Ja.
Tack så jättemycket panelen. Hej Dilemma-panelen, det är Lennart.
Innan du läser.
Ja.
En av mina bästa kompisar heter Lennart.
Okej.
Okay. Om jag tror att det är han så kommer inte jag säga något.
Okej. Okay. Då ska jag säga så att vi ändrar namn på de som skrev in.
Aha.
Så det kommer inte vara något.
Kanske Lasse.
Det kan vara din kompis i alla fall som heter ja. Kenneth. För att vi kallar honom Lennart.
Du
svarade
på förra case och det var Lennart. Han med dildo.
Det var din Lennart.
Ja, det var din Lennart.
Okej. Okay. Hej Sandra, Dilemma-panelen heter Lennart. Jag och min sambo har kommit överens om att äta nyttigare. Vi har slutat med fika och äter riktigt tråkig mat. Nu har jag gått ner 6 kilo, men hon har bara gått ner några hekton. Jag vill börja äta fikabröd igen, men hon tycker att vi ska fortsätta med dieten. Hon vill inte att jag ska sitta och äta fikabröd medan hon banta, säger hon.
Jag
misstänker dock att hon smygäter och det är därför hon aldrig tappar vikt. Borde jag gå med på att fortsätta banta eller ska jag stå på mig och sluta? Undrar Lennart. Vad säger jag? Så den skrattade Charlotte Perrell. Känner igen sig? Eller
ja, absolut. Det dilemma tror jag många familjer har. Den ena går upp och den andra går ner och hej och hå. Jag är exakt den hemma idag. Anders skickar så här, ska vi fika hemma? Och jag skrev, fika, jag har 10 kilo och går ner, vi fikar inte förrän i maj, skrev jag. Så att jag förstår det. Nej, jag skämt att säga det. Jag tycker någonstans att jag tycker man ska supporta varann i det här, men det är ganska självklart att har han gått ner 6 kilo och hon har gått ner några hektar, så har hon mumsat någonting vid sidan om.
Vi vet ju inte vad de vägde från början.
Nej. Det är
6 kilo, 2 hektar, 6 kilo, 2 hektar. Det spelar
ingen roll. Ja, jo, men om han vägde 140 och hon vägde liksom 42.
Ja, men det här var ju på ett halv.
Då är ju 6 kilo ingenting.
Nej. Varför skulle hon då banta, undrar man?
Ja, det säger bantar alltid. Så det är så. Killar går ju ner lättare än tjejer, i alla fall i början av en bantningsgrupp.
Det
vet jag. Ja, det vet ju alla.
Ja.
Nej, men det är ju bara, alltså, de bor ihop, de är sambos, de lever ihop. Det är ju bara bita i det sura äpplet och fortsätta banta.
Det är så.
Ja. Men ska inte han börja smyga istället?
Ja, precis. Kan inte han spionera lite grann på henne så ifall de smyger, så de båda två kan leva i någon slags förfalskad verklighet att de lovar någonting och så smyger att de bägge två. Jag vet inte. Anders Bagge, vad säger du?
Ja, så här ligger till. Min pappa var en smal, han var smal som en byracka och min mamma väl lite större, så när hon började banta fick pappa också banta så att man kunde gå och spela, man rimba på hans revben. Så han var, jag måste äta någonting snart.
Var det Sven Volt då som din pappa?
Han var ju så smal stackars. Fan, jag är ner på 62 kilo, jag är 85. Så jag får bara checka det här, du vet, skitkonstig mat, det blir jättegott. Men hon lagade alltid sjukt god mat till mig och Annika, för vi tränade. Men pappa fick titta på det.
Pappa fick pressat gräs.
Och det jobbigaste var att han fick alltid ta med sig det som blev över till jobb. Jag tror hans match fick ta ner i 40.
Stackare.
Han skulle smanna sprung i maraton ända ner från Afrika upp till Sverige. Han var så smal, stackaren.
Men han gick ändå med på det. Varför gjorde han det?
Därför mamma bestämmer. Ja, det är inga konstigheter. Nu blir det, nu bantar vi ett år.
Jag trodde du skulle säga av kärlek.
Ja, fast det, och sen så, ja, men det var rätt roligt. Min mamma också, för hon är vid Lina, hon kommer säga. Men sen så var det så här, på lördagarna så drack de en flaska rött vin. Mm. Och då gick han till, då lagade alltid mamma maten. Och då passade hon på att dricka lite mer, en flaska, det blir inte så mycket. Men då gick min pappa gjorde streck på min flaska. Så vi, nu är du inne på min del. Ja, så det var skittaskigt. Så han kanske bara, så där ska man.
Rosornas krig. Ja. Härligt.
Underbart.
Vad säger ni, Charlotte?
Ja, jag bara skrattar så jag gråter, det var underbart.
Är det inte lite löjligt att liksom komma överens om att banta tillsammans? Är det inte en personlig grej?
Nej, det tycker jag nog inte. Nej.
Man ska peppa varandra.
Jag tycker man ska peppa varandra och stötta varandra. Och men så jävla jobbigt är det. Han kan ju, ja, men de jobbar väl inte ihop. De jobbar väl inte på samma ställe. De är inte ihop liksom 24 timmar.
Han får mumsa choklad när hon inte är med.
Ja, sitta på tunnelbanan och checka.
Det kan ju faktiskt vara någon som, att i Anders föräldrars fall här, alltså att det finns en som behöver banta och en som inte behöver banta. Och det blir lite löjligt att den andra ska banta.
Eller? Nej, men nu vet jag hur det är.
Ja, okay.
Nu vet jag hur det är. Okay. Hon behöver inte banta. Han behöver banta. Så hon gör så det här av solidaritet till honom.
Det är typiskt kvinnligt.
Men hon vill inte säga att det är han som är tjock. Så hon säger att jag vill fortsätta banta.
Precis, och där får hon ha gått ner 2 hektar bara. Medan han har fått kämpa ner 6 där. Ja. Så kan det vara.
Sen får han lära sig photoshoppa. Det är det. Så när han står så här 126 på vågen. Då går han in bara i programmet foto, så skriver han 116 och visar fram. Nu har gått ner 20. Du vet, så att han skriver ner hela tiden.
Det är bara 10.
Hon lär inte stå när han är naken och titta ner vågen. Är det verkligen så? Så han kan ljuga liksom.
Säga vågen över
magen. Nej, precis.
Men alltså, min fru skulle tycka var jätteskumt om jag visar bilder på mätaren.
Det har jag satt upp på min Instagram.
Okay. Ska han få ett banta, ja eller nej, Anders?
Vad säger du?
Ska han få ett banta, ja eller nej?
Nej, för fan.
Hasse?
Ja.
Ja, men jag tycker han kan fortsätta med en viss modifikation där kanske.
Hej Sandilemma-panelen, till Arman. Jag har en son som är 8 år gammal. Han hade en kompis över som han lekte med förra helgen. Kompis var ensam i vardagsrummet en kort tid medan min son var på toaletten. Min plånbok låg i samma rum och senare på kvällen insåg jag att det saknades 500 kronor. Jag har letat igenom alla ställen som min son skulle kunna tänkas ha lagt pengarna och jag har pratat med honom. Jag brukar märka när han ljuger och jag är helt säker på att han inte vet vad som har hänt med mina pengar. Hans kompis har antagligen plockat på sig 500 lappen medan min son var på toaletten, helt enkelt. Jag kan inte vara 100% säker och jag känner mig inte bekväm med att anklaga kompisen. Samtidigt är det ju bra om hans föräldrar får veta så att de kan vara extra vaksamma. Borde jag säga till kompisens pappa att hans son har snott 500 kronor av mig, undrar Arman. Hasse Aro, vad säger du?
Jag har varit i exakt den situationen.
Hur löste du det?
Det var inte 500 kronor, det var mindre, kanske en 100-lapp. Men ändå.
Mm. Mycket för
ett av barnens kompisar som är vi helt säkra på snodde den här pengen. Nej, man säger ingenting.
Inte?
Nej, men alltså...
Men du var ju helt säker.
Ja, men det är ju polisen också ibland och det blir helt fel. Mm. Så att, liksom, ja, man är helt säker. Men ska man konfrontera, alltså kritisera barn till deras föräldrar, det är ju svåraste som finns. Då ska man ju verkligen ha sett det här. Man ska verkligen ha, och det hade jag ju inte, även om jag var rätt övertygad om att det var så det hade gått till. Så att
konfronterar du barnet då?
Mitt barn?
Ja.
Eller det andra barnet.
Det andra barnet som du trodde hade
stöldbarnet.
Ja, stöldbarnet, ja.
Nej, det gjorde jag inte heller.
Inte det heller?
Nej.
Du tystade ner alltihopa.
Ja, vi tystade ner det här. Vi liksom la locket på. Vi liksom förnekade när Expressen ringde och sådär. Ja, nej. nej, men det är jättesvårt. Alltså
men du var försiktig nästa gång att lägga fram pengar.
Absolut. Uh-huh. Och, ja, men mitt barn blev väldigt chockat över sin kompis agerande. Så att de slutade umgås, helt enkelt.
Okej, vem var det som såg att det här? Var det din son som såg att han verkligen tog pengarna? Alltså?
Nej, men de låg så att vi förstod att pengarna hade tagits.
Det var helt enkelt.
Ja, det var uppenbart. Om inte hade kommit in en mus och tugga i sig pengen, men det tror jag inte.
Anders Bagge, vad säger du?
Jag har snott pengar.
Mm, berätta.
Det har varit jättekonstigt här. Jag är lika bra att erkänna. Då åker min pappa in i det här igen. När min pappa tyvärr, som ligger i himlen nu, min bästa kompis, låg på dödsbädden, så sa han så här på stockholmska: "Du är fräst, ja. Du är skyldig med 700 spänn i småstålar och sen två limper cig."
Famous last word.
Det vill jag ha nu. Jag tog sen småpengar ibland sådär, för att man skulle köpa ciggis här. Usch, jag rökt. Usch, det ska jag aldrig göra. Nej. När man var ung och dum. I det här fallet, absolut inte gå och anmäla honom. Han måste ha konkreta bevis. Så det kan man inte göra. Det kanske är till och med hans son som har tagit pengarna. Mm. Eller så är det han själv som har tappat den. Det är liksom, det finns inga konkreta bevis. Så det får han absolut inte göra. Men det jag kan göra är att öronmärka en ny 500. Mm. Eller kanske en 1000-lapp. Varför inte en 10 000-lapp? Man skriver alltså, gör en liten markering på. Och så ser han om det händer igen. Och sen så har han då en sån här, ja, hela CSI utanför. Och så blockar den här killen.
Då måste jag fråga Hasse Aro här, för det här, nu är vi inne på crime här. Är inte det här att betecknas som brottsprovokation, och är inte det olagligt?
Nej, inte om det inte är polisen som gör det.
Okay.
Du får ju provocera fram ett brott.
Det får jag göra.
Ja, det får du göra. Sen om det håller i någon slags instans, men du kanske inte ska gå till instansen, du kanske bara ska berätta för den här kompisen. Sen har jag en annan fråga: finns det 10 000 kronor sedlar igen?
Nej. Det vet inte jag. Nej, okay. Men däremot vet vi inte en annan sak. Arman kanske är polis, så därför så vet vi inte.
Charlotte Parelli, vad säger de där?
Nej, jag håller med bägge två här. Jag hade inte gjort det heller. Jag känner att man måste ha mycket mer bevis när det handlar om kompisars barn. Det skulle vara hemskt jobbigt om någon ringde hem och sa att vi vet att din son har stulit 100 kronor, fast de inte egentligen vet det. Och kunna gå till attack då på sitt eget barn om man har fått den informationen, vilket man skulle göra, för man skulle bli förtvivlad om det inte finns någon grund. Det känns, men däremot så har jag också varit med om det, precis som du säger, men där vet vi inte 100% vem det är. En mobiltelefon som har blivit stulen hemma som var liksom, ni vet, var gammal, liksom passerade, stoppat ner den i sitt lilla case, och det låg, och någon kompis har tagit den, men vi vet inte vem. Och där kan man ju börja liksom, då börjar man ju leta, och det är väldigt obehagligt.
Så jag kände,
jag tycker det är så tråkigt, så jag kände så här: vi skiter i det.
Okay.
Den är borta och vi vet inte.
Men om någon skulle ringa till mig och säga att mitt barn hade stulit eller gjort något annat, så tycker jag att då är man skyldig sitt barn att först höra dens version innan man går bananas.
Absolut.
Så att, men det är så pass känsligt ändå och anklaga så att säga ett barns i alla fall.
Okay.
Ska han säga något till pappan, ja eller nej? Det är en rungande nej här.
Nej, absolut inte. Nej.
Tack! Här är ett brev från Ylva. Hejsan, min man är helt värdelös på att lära sig köra bil. Han har kört upp 22 gånger och kuggar varje gång. Jag skulle vilja att han tar körkort så att han kan hjälpa till att hämta barnen från aktiviteter, storhandla och bara ta sig till ställen själv. Jag måste agera chaufför för hela familjen och det börjar gå mig på nerverna nu. Men han klarar det inte. Och det är inte gratis att köra upp varannan vecka. Hans uppkörningar ruinerar oss också. Han vill ge upp och köpa en moped istället. Men det kommer ju inte hjälpa mig. Han kan ju inte skjutsa barnen eller handla på en moped. Dessutom ser det inte klokt ut med en 50-årig gubbe som kör runt på en moped. Borde jag fortsätta tjata på min man om att köra upp trots att det kanske bara kostar oss en massa pengar och inte leder någonstans, undrar Ylva. Vad säger Charlotte Parelli?
Det låter ju som ett hopplöst fall, men i det här fallet tycker jag, om det är så betungande för henne som det verkar vara, för det är ganska kämpigt om man har fler barn, och jag känner igen det där med att vara taxichaufför, så jag tycker nog att det är nog bara svälja att det kostar lite stålar. Eller skicka han på en intensivkurs, om det nu är så, där han liksom får mörsa varje dag. För det låter som hon behöver hjälp.
Det är dags som 23:e gång helt enkelt.
Ah, det låter helt stört att man lyckas faktiskt med det. Men om man nu gör det så, ja.
Hasse, ja, vad sa du?
Vill man verkligen skicka sina barn med någon som var tvungen att köra upp 23 gånger? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att moppalternativet är väldigt bra. Jag menar, jämfört med att köra upp 22 gånger så är moppe billigt. Det finns coola moppar nu för tiden. Man får skjutsa barn på moppen en i taget visserligen, men det är bättre än ingenting. Så att jag tror nog att det är att föredra. Har man kört upp 22 gånger och är 50, då kanske Gud försöker säga en något.
Ja, precis. Då är man säkerhetsrisk.
Ja, Anders Bagge. Jag tar vidare Hasse där han slutade moped. Jag tycker man ska uppgradera lite att han kan köpa en tuk-tuk. Mm. Då liksom får ju barnen...
Epa-traktor.
Epa-traktor, 16 år.
Ja, epa-traktor. Ja.
Kan vi köra handla? Så, åka och handla pizza och komma tillbaka med kall pizza.
Men det finns... Folk går förbi honom idag.
Det finns ju sådana här moppebilar som står utanför Östra Real varje gång man åker förbi där. Moppebilar, behöver man ingen körkort.
Nej, precis.
Det är ju nästan ut som en bil.
Ja. Varför ser det löjligt ut, tycker hon, med en 50 år, hon väljer till och med så här gubbe, man skulle jag vilja säga, som kör moppe. Tycker ni inte det är så löjligt?
Nej,
det ska hon inte skämmas över.
Du
ska inte skämmas över det.
Nej, herregud, det är bara att han gör om den högt styre, du vet. Lång gaffel, du vet, sådär som är ascoolt.
Och trimmar den. Stå och sladda.
Sladda framför tanten och bara säga, tugga tuggummi och kasta med håret.
Vad säger du nu då?
Vad säger ni då, Berit? Ska köra? Det blir lite ungdomsfeeling på den grejen.
Verkligen. Och epatraktor, finns det epatraktor fortfarande förresten?
Ja, sådana här EU, det kallas väl EU.
Ja, men jag tror just epatraktorer finns också, tror jag.
Ja, men de går ju 25 knyck.
Ja, det är kanon 30 knyck. Och sen så, när man inte ser polisen, då trycker man på en grej så går den i 75.
Ja, så är det så?
Det finns det där, tror jag. Jag vet ju inte.
Jag tror det är någon som puttar på det bak. Den här lådbils man
har varit liten. Så var det för mig när jag var ung, liksom. Då körde alla det i Hovmantorp. Alla coola killar hade epatraktor. Supercoolt.
Men vad är det för person som blir kuggad 22 gånger?
Så ja, men det kan man ju diskutera.
Fast jag är lite osäker på att det är så jävla coolt att bränna in min epatraktor framför sitt jobb. Så här, wow! Kommer ut och så här, tjena, en ny bil här. Så här, en Volvo. Så där,
500 spänn tycker jag.
500 spänn. Nej.
Men om man nu har kuggat 22 gånger i en bil, är det så lämpligt att vara huvudtaget att framköra ett fordon? Förlåt, tycker jag i alla fall det är dags för en 23:e, ja, för det är dags för honom att ha en bil. Han är inte lämpad överhuvudtaget, sitter bakom en ratt, tycker Hasse Aro. Och köper en moppe och blir lite 16 år igen.
Epa-traktor.
Ja, men du sa moppe, står och sladdar lite grann.
Tuk-tuk, sa jag.
Tuk-tuk, ja, men du får åka till Thailand.
Ja, precis. Men då kan man sitta där bak, och det är ju bara problemet när det blir vind.
Okej. Tack så jättemycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är du som får det här... programmet att flyga. Du skriver nämligen till oss på dilemma@mixmegapol.se och sen så använder vi ditt brev som bränsle helt enkelt för att diskutera problemet som du har, och panelen löser livet åt dig. Charlotte Parelli är här idag i panelen. Hasse Aro också och Anders Bagge. Halvtid, hur tycker ni att det går?
Jag tycker det här känns superkul.
Ja,
jag blir bara lite förvånad varje gång du kallar Charlotte för olika, så här. Pirilli, och sen har jag sett Porrelli. Och nu så är det Paralli. Jag tyckte det var så. Jag tyckte det var så olika. Tycker inte också annan serie?
Ja, jag har hört Parelli. Den har jag hört.
Men
jag
Porrelli.
Ja, har jag kallat det Parelli?
Ja, Parelli. Men det är många som gör.
Porrelli tror
jag att det är. Porrelli.
Porrelli. Jag tror
att det är skånskan. Jag tror att det är liksom.
Parelli.
Parelli. Perelli.
Perelli.
Perelli. Jag ska drilla på R också så blir det.
Perelli.
Förståeligt.
Chattbarn har många namn.
Så är det. Nästa dilemma är från Pontus. Han funderar på att lämna sin tjej på grund av hennes religiösa övertygelse. Hejsan dilemmapanelen, heter Pontus. Jag har varit ihop med min tjej i snart 4 år. Vi pratar en del om framtiden och hon insisterar på att vi ska göra en omskärelse på vårt barn om vi får en pojke. Hon är religiös och vill inte vika sig i den här frågan. Jag känner verkligen starkt emot det här och vi kommer inte överens. Det har gått så långt att jag börjar ifrågasätta hela vårt förhållande. Samtidigt så älskar jag henne och hennes religion har aldrig kommit emellan oss tidigare. Men jag undrar, borde jag ställa ett ultimatum att jag lämnar henne om hon inte ger med sig? Undrar Pontus. Vad säger Anders Bagge?
Den där var svår.
Mm. Vill du ha tänketid?
Ja, jag tar faktiskt och passar en sekund och ser vad Charlotte säger.
Okej, Charlotte.
Ja, den är svår. Någonstans kan jag tycka att religion, så länge det inte går ut över andra, tycker jag är helt okej. Alla har vi någon form av tro, vad man än väljer att tro på. Men i det här fallet så tycker jag det blir jättekonstigt när en är mer religiös än den andra och att hennes beslut skulle väga tyngre. Det förstår inte jag riktigt, eftersom han obvious inte verkar vara religiös. Så nej, jag tycker inte det är okej. Jag skulle absolut ställa ett ultimatum och säga att det här funkar inte för mig. Jag lämnar dig om du...
Det skulle vara en dealbreaker för dig.
Ja, för absolut skulle det vara det.
Hassa, vad sa du?
Ja, det här är ju en extremt känslig fråga.
Verkligen.
Med omskärelse har jag märkt... Bland
och inte så ovanligt tror jag.
Inte så ovanligt, nej. Men bland judiska och muslimska vänner så tycker de att det är helt självklart att man ska omskära barn. Amerikaner tycker det är helt självklart. Själv är jag mycket, mycket tveksam. Jag tycker inte att det finns anledning att utföra ett kirurgiskt ingrepp på ett litet barn för att det ska vara så.
Nej, när det inte fast religion är viktigt för folk.
Religion är viktigt för folk, men jag skulle nog, jag säger som Charlotte här, jag skulle nog tycka att där gick gränsen för mig. Jag skulle inte vilja göra att mitt barn utsattes för det här ingreppet, för att det är helt onödigt.
Religionen har aldrig kommit mellan dem tidigare. Han har inte sett det här komma. Helt plötsligt när de ska få barn så blir hon väldigt religiös på ett väldigt...
Fast jag tror inte att det handlar så mycket om religion. Behöver inte handla det från hennes sida. Det kan ju också vara tradition. Tradition och någon slags gemensamhetsmarkör som är viktig för henne och hennes familj. Och det kan man, tycker jag, också respektera. Fast jag har lite svårt för just det här med kirurgiska ingrepp på bebis.
Vad säger jag, Anders Bagge?
Mötas halva vägen, köra 50% på dem.
50% halva sidan.
Ja,
fast det är väl ett ännu krångligare.
Nej, jag tycker i det här fallet så tycker jag faktiskt att han ska få växa upp och få välja det själv när han blir myndig.
Vad
det är
tycker det du? Är men nu vill ju kvinnan här verkligen starkt att barnet ska göra det.
Ja, fast det finns en mamma och en pappa och det ska vara gemensamt beslut, tycker jag.
Men nu verkar de krocka här och nu frågar han om man ska ställa ett ultimatum. Skulle du vilja gå så långt som Charlotte gör? Att ställa ett ultimatum. Jag lämnar dig om du propsar på att vår son ska omskäras.
Jag skulle fortsätta diskutera i alla fall och försöka förklara att det här är något beslut som inte jag går med på och du tycker att det ska vara så, och då tycker jag vi ska vänta tills, som jag säger, tills barnet blir myndigt. Och
kan man tänka sig att han är rädd för att det kommer mera sånt här på posten?
Nej, men jag tycker det är skillnad.
Till exempel,
jag tycker det är skillnad därför att man kan ju till exempel ha den här diskussionen om dop, ska vi döpa barnet eller inte? Och där tycker jag att den som inte tycker det kan vika sig därför att för barnet spelar ingen roll. Den blir lite blöt på huvudet. Det finns ju, ska den konfirmeras eller inte? Så har man ju den diskussionen. Det finns ju i alla religioner olika ritualer som barn ska gå igenom och ska de göra det eller inte. Och det tycker jag, där kan man oftast vika sig om man inte tillhör den religionen eller är ateist eller sånt här. Men i det här fallet handlar det ju faktiskt om ett ingrepp på ett litet barn. Det är liksom lite mer... Så att
jag håller helt med på den.
Men vad hade du tagit den här grejen istället? Att det hade varit så att frun ville att han skulle halsringa, du vet, som har i vissa ställen man får jättelång nacke.
Skulle kännas ganska osida att om hon bara out of the blue ville att de skulle ha halsring, alltså. Det finns ju ingen... Känns det som.
Ja.
Men det här är ju vanligt dilemma.
Det var en tradition.
Men är det inte ofta så att man kanske delar samma tro? Att man kanske oftast tycker lika i en sån här fråga? Och då tycker inte jag att det är några konstigheter. För tycker man nu, eller konstigheter, det är inte någonting som jag...
Du är inte orolig för själva ingreppet som Hasse...
Jag
är inte orolig för ingreppet, för det går ju oftast rätt bra. Jag förstår bara inte varför man ska hålla på och skära i småbarn av religiösa skäl. Okay.
Men Charlotte vill helt enkelt ställa ett ultimatum. Du lämna om du popsar på detta. Var det det du också sa, Hasse?
Det var väl lite det jag sa.
Det var lite det du sa.
Jag känner att
du skulle vara hårdare, så det var det.
Ja, det var väl det då. Ja, det var väl det då. Okay,
Hasse Bagge tänkte jag säga. Anders Bagge.
50-50.
Förlåt. 50-50 står det ut. Okej.
Fruktansvärt jobbigt på snoppen om man bara har...
skinner på ena sidan så att den andra hela delen fryser liksom. Eller hur?
Ja, det var jag vet.
Man fryser på halva hållet.
Ja.
Oh. Men han kunde väl kompromissa, kunde
han en liten modehatt. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Elinor. Jag och min man har varit ihop i 9 år och jag har alltid kommit väldigt bra överens med hans syster. Hon förlovade sig förra sommaren och bjöd nyligen in till bröllop i juli. Hon frågade mig om jag ville vara tärna och jag tackade ja. Nu ska även min 10 år yngre syster gifta sig. Det är förstås jättekul och jag är glad för hennes skull, men jag har svårt att ta hennes giftermål på 100% allvar. Hon är bara 21 år och har bara varit tillsammans med sin kille i 1 år. Mitt dilemma är nu att min syster har bokat in sitt bröllop på samma dag som jag har lovat att vara tärna på min svägerskas bröllop. Jag förklarade för min syster att jag var uppbokad i datumet och frågade om hon kunde byta datum. Men hon sa att det var för sent och att de redan har bokat en massa saker. Jag sa att jag tyvärr inte kunde komma i så fall, men då blev min syster skogstokig på mig. Hon berättade för vår mamma som direkt ringde upp mig och undrade hur jag tänkte egentligen och sa att det är självklart att jag ska gå på min systers bröllop. Vad ska jag göra? Borde jag ändå strunta i min systers bröllop eftersom jag redan har lovat att vara tärna på min svägerskas bröllop, undrar Elinor. Vad säger Charlotte Perrelli?
Parelli. Ja, det där är ju jättesvårt, men jag tycker nog att hon då, jag menar, någonstans är det så här, hennes, jag menar, svägerskan är väl viktig, det är ju familj det också, det är ju en ingift person, så att jag tycker nog att har hon lovat det så är det nog faktiskt så att då får hon väl göra det. Sen kanske hon, om de möjligheterna finns, så kanske hon kan åka dit på kvällskvisten eller någonting till bröllopet med syrran, men nej, men hon måste ju förstå också att är man uppbokad på någonting så viktigt som ett bröllop så kan man inte bara säga att nej, det funkar inte.
Så syrran går inte först?
Jo, men det kan man ju tycka att det gör, men samtidigt, det här är ju också familj. Mm. När den svägerska så är det ju faktiskt det.
Mm. Hasse, Aro, vad säger du?
Alltså, jag tycker det här är ett väldigt bra exempel som man skulle kunna ha i ordboken bredvid dilemma. Mm. Och så skulle man ge det här exemplet, så skulle alla förstå vad ett dilemma är. Mm. För det här är ju klassiskt, hur hon än gör så blir det ju fel.
Ja.
Hon kan inte göra rätt. Hon har först lovat svägerskan. Och så ska hon då ringa svägaren och säga nej, jag kan inte. Dessutom vara tärna, vilket är ju liksom en hedersuppdrag man får.
Mm.
Det är verkligen någonting fint. Och sen kommer syrran och bokar upp samma datum.
Och hon tror inte riktigt på syrran, är seriös eller?
Nej, men det är i sammanhanget kanske lite mindre viktigt. Men visst inte syrran. Jag vet inte. Jag håller nog med Charlotte att de lovade ju ändå svägerskan först. De var först med att boka. Svägerska är ju också släkt, faktiskt. Å andra sidan kan jag förstå morsan då som ringer och skällar, så att det är liksom,
du förstår alla här lite grann.
Också gör hon så att hon hoppar på en jävla plan och drar till Mallorca. Borta 2 veckor.
När du har problem, vänd dig om och somna om. Vad säger du, Anders Bagge?
Nej, men ni som lyssnade igår vet ju det här med liksom Parellis då, kloningsgrejen.
Ja, just det.
Att man kunde klona sig var en på varje bröllop. Men dagens teknik tillåter ju faktiskt att hon kan ju sitta på svägerskans bröllop med liksom telefonen, ha Skype, och så är det någon som filmar andra bröllopet, så är hon på båda, ser de båda samtidigt.
Tror du att syrran vill det? Alltså, är det inte så att syrran blir hennes fiende om inte hon kommer på bröllopet?
Ja, men hon har ju sett bröllopet då. Hon ser ju ändå bröllopet samtidigt. Fast
tror du syrran köper det?
Så här, man kör ena ögat, kör man ena bröllopet och andra ögat kör man. Så det är en stereobröllop.
Men för att vara rättvis, ska man inte köra Skype på bägge då? Så sitter hon på Bahamas.
På Mallorca så vi.
Mallorca så
vi. Ja, precis.
Ja.
Ja, men det där är först till kvarn, säger jag. Jag är jätteledsen. Jag är det enda sättet. Om hon har liksom, jag vet inte hur länge den här svägerskan har då planerat det här bröllopet, men det är säkert en äldre dam eller äldre kvinna som har liksom, som det är väldigt allvarligt för, och det här är en stor sak och det är liksom väl planerat, och hon har säkert berättat för sin syster att det här skulle gå av stapeln, och då är det så, först är kvarn, hon ska inte, det tycker jag.
Kan det vara så att syrran har spelat ut det här, att hon har lagt bröllopsdagen samma dag?
Ja, det vet man ju inte. Nej. Det är svårt att säga.
Det vet man inte helt enkelt.
Kan de inte gifta sig i samma kyrka då?
Hur, dubbelbröllop?
Alltså, det är väl det.
Dubbelbröllop, men det är ju inte riktigt i hennes händer. Men det vore
det
bra
bästa,
det. Liksom. Det är det bästa lösningen. Men gå på svägerskan alltså. Först är kvarn, tycker Anders Bagge.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Urban. Jag har levt ihop med min underbara sambo i några år. Jag älskar henne djupt, men vi har det struligt. Vi har barn, hus och hund ihop, men hon har tyvärr PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Efter att ha levt i en tidigare relation fylld med hot och våld. Hennes ex hamnade till slut i fängelse och det kapitlet är avslutat. Men allt han har gjort mot henne har satt sina spår och hon lider fruktansvärt av det. Jag känner att det är svårt att finnas där för henne och stötta henne. Jag försöker så gott jag kan, men är ingen expert på ämnet. Hon blir ofta arg på mig, ibland känns det som att jag får ta emot ilska som hon har mot sitt ex egentligen. Det har gått så långt att jag börjar känna mig som en värdelös människa och en dålig pappa. Hon har gått till psykologer och terapeuter flera gånger, men hon är aldrig nöjd med någon som har försökt hjälpa henne. En terapeut sa rakt ut att han kan inte hjälpa henne eftersom hon inte vill bli hjälpt. Jag älskar min sambo och vill finnas där för henne, men jag vet inte hur länge jag kommer att klara av det här eftersom hennes trauma påverkar vår relation och hennes humör. Det hjälper inte direkt att ständigt höra hur värdelös man är, eller hur? Vad ska jag göra, undrar Urban. Hasse Aro, vad säger du?
Det är jättesvårt. Jättesvårt. Alltså, om hon har det här problemet, det här syndromet, så är det ju hon som har problemet. Mm. Och därför känner man att det är hon som ska lösa det. Men sen så säger han att hon har varit hos psykologer och de har inte kunnat hjälpa henne. Och då måste han ju titta på sig själv någonstans. Mm. Kan han leva med det här eller kan han inte det? Det blir tydligen inte bättre.
Nej.
Och då måste han väl kanske...
De har barn ihop.
De har barn ihop, kommer... men han blir ju ändå... Han beskriver själv, hon förminskar honom, han blir ju... Nej, jag tror om jag vore hans kompis skulle jag säga att jag tror att du ska flytta.
Mm. Det kommer inte bli bättre helt enkelt.
Nej, men kanske flytta på prov då, om man ska vara lite så.
Och tänka på sitt eget välbefinnande.
Ja, lite grann känns det så. Därför att jag menar ofta i en relation så de problem man har är gemensamma. Men det här låter ju som hennes problem. Så hon måste, han kan inte spränga av vad han gör. Hon måste fixa det.
Charlotte Perrelli, vad säger du?
Ja, jag håller med. Det är jättesvårt. Verkligen svårt. Och det är så svårt för man vet inte. Vi har ju alla olika gränser för hur mycket man kan stå ut med och hur mycket man orkar lyfta sin partner. För så är det ju i alla relationer. Och här blir det ju extremt tungt för han eftersom han förmodligen då behöver lyfta henne hela tiden. Och dessutom blir nedtryckt. Hur länge han orkar, det är ju svårt att sitta här och säga om han ska orka eller inte. Och om hon blir bättre, om hon själv kommer läka ut det här på något sätt eller om det kommer bli värre och värre. Mm. För blir det värre så finns ju ingen utväg, även om de har barn och även om de har ett bestämt sig för ett liv ihop, då blir det inget drägligt liv. Så att,
nej, och det kan gå riktigt illa också. Ja. Man vet inte hur hon utvecklas och blir sämre. Vad säger Anders Bagge?
Det är aldrig okej för ett barn att leva i en dysfunktionell familj. Nej. Och i det här fallet så tar ju barnet skada förmodligen av att få höra att pappan, dess pappa är värdelös, dess pappa inte liksom att hela tiden han blir utskälld.
Det säger ju inte att hon säger framför barnen i och för sig. Va?
Nej, det vet jag. Det kanske inte gör. Men annars sen så mår ju pappan därefter.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt för honom att kanske som Hasse sa, att ta ett break, ta på prov och kör särbo ett tag där han kan få bygga upp sin styrka så att han orkar ta de här spällarna där, men att han har en tillflyktsort. Så skulle jag göra i alla fall. Mm. Och det tänka på barnets bästa.
En risk i det här, och förlåt Hasse.
Men det kan ju vara så att om han tar den här pausen och flyttar så kanske det blir det hon behöver för att verkligen söka hjälp och ta tag i sitt problem.
För risken är ju någonstans att han gräver ner sig själv i det här och blir medberoende. Ja, och till slut börjar se att kanske felet är mitt och sen så blir alltihop geggigt och han bara anklagar sig själv.
Värre och det
hon blir värre och det går bara en nedåtgående spiral. Alltså. Mm. Så ta, prova och flytta ifrån henne. Det är helt enkelt, skulle ni vilja säga, tillsammans, eller?
Ja, kanske. En bra idé.
Kanske en bra idé. Mm. Hej, Dilemmapanelen. Jag heter Selvet. Mitt dilemma är att min kompis är väldigt snål och jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag stör mig enormt på hennes beteende. Om vi till exempel är ute på stan och sätter oss på något café så beställer hon aldrig något själv. Hon smakar av mig istället. Om hon är skyldig mig pengar hittar hon alltid alternativa lösningar. Då kan hon till exempel betala igen genom att bjuda på en portion pasta och ketchup hemma hos henne. Hon är inte fattig, hon tjänar mer än vad jag gör och det här är ju egentligen bara små saker, men eftersom det händer hela tiden så blir jag väldigt irriterad. Jag orkar aldrig ta tjafset med henne utan låter det alltid passera. Men nu har jag börjat tröttna. Vi har det trevligt när vi ses, men så fort hennes snålhet kommer fram blir jag arg och funderar till och med på att sluta umgås med henne. Hur botar man någons snålhet? Är det lönt att försöka få henne att ändra på sig eller ska jag helt enkelt bryta med min vän, undrar Selvet som är en tjej. Anders Bagge, du sträckte upp handen. Det här är känsligt.
Jag har grejen, hon får göra som de uppe i Norrland. Hon får förfika istället för förfesta. Så får fika och checka in, ta de här hallongrottorna hem och trycka i sitt gäng. Och sen när hon kommer in så beställer hon bara ett glas vatten. Får vi se om kompisen börjar liksom ta av det. Så det är det, hon, liksom, det är det enda sättet.
Förfika innan.
Hon får komma förfikad.
Samlas hos mig på förfika innan.
Ja, innan, men hon får inte följa med. Så går ut på stan och så sätter hon. Ja, precis.
Hasse, vad säger du?
Ja, jag tror om det är nu så att hon tjänar bättre. Vi vet ju inte om hennes ekonomiska situation. Hon kanske har skulder sedan tidigare och lever, har en sån här uppgörelse med kronofogden som hon inte vill prata om och lever på existensminimum. Kan det vara så? Men då borde hon säga det. Men det kan vara så att hon är snål också. Nu tror inte jag att snålhet är en isolerad egenskap. Nu kan jag säga fördomsfull, men jag tror att är man snål så har man också andra sidor som inte heller är så roliga. Så att det kommer lösa sig själv, hon kommer tröttna på henne helt enkelt.
Vilka andra sidor har man som är kopplade till snålhet?
Jag tror att man är lite småsint och jag tror att man är lite egofixerad. Och nu är jag kanske väldigt fördomsfull.
Lite ängslig också kanske?
Ja, nej, det är inte ängslig. Nej, jag tror att om man törs vara sådär
snål
liksom oförblommad, så är man nog snarare lite narcissistisk, tror jag. Ja. Ja, men det har hänt oss alla, man sitter i ett gäng och sen så ska man dela notan, så är det någon som liksom, hallå, och så får man sitta och räkna hela natten. Eller så är det någon som betalar med sitt kreditkort, tar alla pengar och dricks.
Ja, just det. Ja.
Men det finns ju också de som säger hur mycket de gav i dricks hela tiden. Ja. Alltså, väldigt störande. Charlotte Perrelli, vad säger du?
Jag tycker det är så oskärmigt så det är inte klokt. Alltså det är...
Det är nästan värsta egenskapen.
Jag tycker det är vidrigt alltså. Jag tycker det är så tråkigt. Och jag måste säga att handlar det om att man har dålig ekonomi, då är det ingen snack om saken att man har förståelse och man tycker inte det är konstigt alls. Men om hon tjänar mer pengar och hon är sån, då kommer hon aldrig bli en rolig människa att umgås med. Hon kommer aldrig bli trevlig. Och jag skulle sluta umgås med henne. Jag skulle tycka det var öken. Jag tycker sådana vänner är bedrövliga på riktigt.
Så snålet har ju inte med dålig ekonomi att göra. Det är precis som det är en egenskap som är helt enkelt.
Eller så får hon beställa extremt små portioner till kompisen så att hon hinner käka. Det är bara enskedspension så hon drar i sig allt och så står det kvar. Så får hon beställa en sån hela tiden.
Hon bjuder ju på pasta och ketchup efter det.
Ja,
lite skönt. Jag tycker säkert att hon är enormt stort steg för henne.
Ja, ja, absolut. Färspasta är inte gratis.
Ketchup har ju gått upp mot alldeles en gång. Har ni några snåla vänner?
Nej, men man kan inte ha snåla vänner. För att ja, de snåla är de inte ens vänner.
Jag håller inte med. För att snåla är inte allt man är. Alltså,
finns ju människor som tänker på pengar och som gillar att hålla i sina pengar. Absolut.
Så man kan ju vara lojal fast man är snål.
Ja, det kan man vara. Ja, fast man har vänner som kanske inte har den ekonomi som man själv har. Men det är en annan sak.
Det är såklart.
Man hänsyn till det, tycker jag. Så är det. På olika sätt. Utan att förnedra den.
Jag älskar givmilda människor.
Precis.
Det är det finaste som finns. Mm.
Så du kan betala tillbaka med pasta och ketchup.
Precis. Så att jag brukar alltid smaka av handen. Så den är ute. Och det är ju faktiskt jag som är den här kompisen. Som bjuder på den här färspastan.
Ja, just det. Ja, det är ju generöst. Och sen så kommer det med ett jättebra tips idag. Förfika.
Förfika.
Det är otroligt bra. Förfika
och sitta hemma bara. Ja.
Om du har snålvän så förfika innan ni går på kafé. Gör dig av med vännen, tycker Hasse Aro. Och Charlotte Perrelli är en väldigt fin samklang här. Tack så mycket, hörni.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så jättemycket, Charlotte Perrelli, för att du kom hit.
Tack snälla.
Tack så mycket, Hasse Aro, för att du kom hit igen.
Tack själv att jag fick komma en andra gång.
Trevligt, du är säkert välkommen flera gånger. Och Anders Bagge.
Anders Bagge.
Anders Bagge. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Är det för att tacka för?
Ja, trevligt. Och så glöm inte att mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg då är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi bland annat Peter Magnusson och Linda Lindoff. Det är ni. Ha nu en skön söndag. Vi härifrån säger hej hej!
Hej hej!
Hej hej!